Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Gott att se er alla, hoppas ni har det riktigt bra. Jag ska predika då. Vi har ju den här röda tråden är ju temat. Jag fick ett minne här. Jag tänkte, ska jag dela det? Eller minne? Jag var väldigt liten. Jag kan dela det. Vi bodde uppe i Överstbyn här norr om Boden när jag var riktigt liten. Och mamma och pappa var ju där. Och pappa var evangelist där. Och vi fick bo i kapellet där som fanns. Jag vet inte, det här är ju en hemsk berättelse. Jag kanske inte ska bekänna vad jag gjort där, men... Men jag gör det, för det handlar om den röda tråden lite grann. Jag skyller på att jag var liten, jag kanske var 3 år gammal. De var ganska unga när de drog upp dit. Min mamma var typ 21, då hade hon 3 ungar. Jag är ju 4 stycken, men de var unga. Och pappa var inte så mycket äldre heller. Men jag var väldigt liten. Jag har fått det berättat för mig, jag har lite minnesbilder om en röd tråd. Det fanns ju starka spritpennor, jag vet inte om de finns kvar, de här som luktar mycket och det är typ omöjligt att få bort. Säkert farliga. Och lukta på, jag vet inte. Men det fanns en, någon hade lämnat fram en sån helt enkelt. Och det var en skräck när de skulle ha gudstjänst när de på morgonen vaknade. Jag hade ju vaknat tidigt, hittat den där och gjort en röd tråd ända uppifrån, hela vägen ner. Och jag in i, det var kyrkbänkar och det var hela vägen upp på talarstolen. Pappas bibel hade jag strykt under i. Gjort ordentligt en röd tråd. Och man kan skratta. Jag minns att det var en allvarlig stämning. I alla fall. Men jag tänkte på det. Det är kanske profetiskt att jag får predika om den röda tråden här nu. Det finns nåd. Även för en 3-åring som hittar en spritpenna. Och jag ska predika om nåd idag faktiskt. Vi har ju börjat med skapelsen. Det finns verkligen en röd tråd. Den röda tråden är Jesus finns med överallt i skriften. Vi kan följa korset, den blodröda tråden genom skriften. Redan från skapelsen där så ser vi hur en frälsare utlovas som ska krossa ormens huvud. Vi följer korsets. Ja men Jesus genom hela skriften och fortsatte predika om synden, sen har vi pratat om urhistorien med Noa och floden, vi har pratat om idag är det om Abraham helt enkelt. Vi ska prata om den första patriarken. Patriarkerna, det är ju Abraham, Isak och Jakob. De fick som starta om, Gud kallade på Abraham på nytt och han kallas ju trons fader. Kallas många saker som är ganska spännande. Guds vän. Jag tror jag har predikat någon gång om Guds vän. Alltså, Abraham är ju fantastisk för oss att studera. Det börjar där i första Mosebok 12 och sen är det 10, 12, 14 kapitel eller vad det är. De ska vi läsa gång på ofta. Gå tillbaka till dem. Det är spännande först och främst. Men viktigt också för han är ett mönster för trons vandring som vi lever ut. Vår tro på Jesus Kristus. Det finns så mycket som Gud talar genom Abraham för oss. Och inte minst det här som vi har pratat om, att redan från skapelsen och synden, för det talas om avkomman som ska komma och ställa allt till rätta. Sen talas det om Abrahams avkomma. Den här får han ju liksom, det här går ju vidare genom hans son, löftesonen Isak och Jakob och så vidare, så kommer vi ända fram till Jesus Kristus som är själva avkomman och den store Messias som leder alla människor in i ett förlovat land. Andligt sett förstås, men det finns ju en fysisk, det sker, Jakob som är Abraham blir farfar till Jakob och Jakob får ju 12 söner som blir 12 stammar och där blir ett folk av det, Israels folk. Och utifrån det folket så kommer Messias fram. Och det är Abraham som kommer få löftet här att vet att alla jordens folk ska bli välsignade. Det är ju stort när man sätter sig och tänker på det. Det är så otroligt stort löfte som han får. eftersom det är så många kapitel så kan man ha 10 predikningar om Abraham. Man kan skriva en bok och det gör ju folk. Så jag kommer inte hinna beröra allt. Men därför uppmuntrar jag, läs om Abraham. Låt Gud tala till dig om, genom att läsa om Abraham och se hur Gud handlar med honom där. Löften, han lär sig tro, han kallas för trons fader. Han får verkligen lära sig att agera i tro. Och han får löften från Gud och Gud säger, du ska få en son fast du är gammal. Ni är gamla och jag ska göra ett otroligt mirakel. Ni ska som bli unga på nytt och ni ska få en löftesson. De tjuvstartar lite själv. Han får tipset att gå in till sin frus tjänsteflickvinna, ja, slav, eller jag vet inte om det var slavinna eller hur man riktigt ser, men Hagar känner det till. Och på så sätt så kommer Ismael till. Och det är Abrahams förstfödde. Bibeln är noga med förstfödde. De ska ärva välsignelsen och sådana saker. Men Gud säger, ja, det där var ju inte vad jag hade tänkt. Du ska få en son. Det är Isak. Och genom honom ska välsignelsen komma. Genom honom ska liksom en stor välsignelse komma. Och Isak betyder ju glädje, betyder skratt. Och det är många saker som händer. Först ler de lite grann för de tror inte på Gud. Och sen blir det stor glädje när Isak förstås kommer som löftesonen. Och det är som bild på glädjen vi har i tron. En som bild på den himmelska glädjen, Guds glädje tror jag. Och även vår glädje som vi kallar att gå in i och öppna oss för. Men Abraham han är ett stort föredöme när det gäller trons vandring. Vi lever i den frälsande tron på Jesus. Och vi har då Abrahams tro. Vi har Abrahams tro, säger Paulus. Vi ska läsa lite vad Paulus skriver ju i han skriver i Galaterbrevet 3, ett sånt kapitel som handlar om Abraham. Och även Romarbrevet 4, ganska mycket om Abraham där. Och Abraham blir ju rättfärdig av tro. Och det är ju en sån förebild på vad vi blir. Vi blir rättfärdiga, för vi tror på Abrahams avkomma Jesus Kristus. Av tro, av nåd bara, genom tro på vad han har gjort. Oförtjänt så blir vi får Guds rättfärdighet. Jag vet inte, vi kan läsa kanske Galaterbrevet. Nej, men vi börjar läsa om tro. Vi tar fram Hebreerbrevet 11 och 6. Så får vi se, det är ett kapitel som handlar om tro. Vi tittar bara först. Det här är ganska intressant. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns. Att han lönar den som söker honom. Det är ett fantastiskt kapitel som handlar om trons folk. Och hur de såg i tro, de lyssnade på Guds löften i tro och gick efter det. Och det är så vi är kallade också att göra. Vi ser inte allt fysiskt, men vi har Guds löften i Guds ord. Du kanske har personliga tilltal från Herren som du ska tro på och sträcka dig efter. Och jag vill bara börja med det, för att det är ett spännande kapitel där också som handlar om Abraham, alla de här tronshjältar som sträcker sig efter och får bli välsignade ordentligt. Men tillbaka till Abraham. Paulus skriver till exempel, vi tar fram och läser lite verser i Galaterbrevet 3, vers 26-29, så säger Paulus så här. Han säger i princip att den som har tron har Abrahams barn. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus är iklätt i Kristus. Är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Utan alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham. Arvingar enligt löftet. Det är alltså tydligt att det inte handlar om etnicitet. Här är inte jude, här är inte grek. Det är genom tron. Och han utvecklar ju det här. Inte minst i Romarbrevet när han pratar om det. Det finns ett fysiskt Israel och Gud har en tanke och en plan och de är ett tecken och så vidare. Men faktiskt så blir alla människor inympade i det här trädet. Vi blir Guds folk tillsammans genom tro. Vi blir faktiskt Abrahams barn. Du och jag kan säga det som tror på Jesus. Och därför är han en väldigt viktig bild på vår egen vandring. In i det land som trons vandring. Han får ju ledas till ett land här. Vi ska läsa något om det, men han får uppleva stor välsignelse, stor glädje och stor nåd. Men hur började trons vandring för honom? I Josua bok gör en intressant kommentar. Josua 24 säger att ja, men Abraham med familj, de började, alltså när Gud kallar dem, så de var avgudadyrkare. De kränkte Guds ära. De var i kaldeiska ur där och tillbad andra gudar. Det var ingen princip som sökte Gud på den här tiden. Men Gud tar ett initiativ och uppenbarar sig. Stefanus predikar i Apostlagärningarna om Abraham och säger härlighetens Gud uppenbarar sig för Abraham. Och han börjar liksom, ska forma ett folk här nu. Ska börja forma en välsignelse som vi kallar för Abrahams välsignelse. Men och egentligen församling. Det här grekiska ordet som ni kanske har hört någon gång, ekklesia, betyder ju också kallad ut ur. Så det är som att han har en bild av oss där. Han är kallad ut ur. Ur heter stället där han är från. Och han är kallad att lämna allt. Och följa. Vi är ju kallade att lämna allt och följa Jesus. Det är så det blir. Man blir en frälst. Man blir en efterföljare till Jesus. Jesus kallar, lämna allt och följ mig. Abraham är en sån bild på det. Och, men vi kan läsa lite grann. Vi ska läsa nu snart kapitel 12. Vi ska börja faktiskt i kapitel 11. För jag vill visa att det är en kamp för oss också när vi ska vandra i tron. Vandra in i det Gud har tänkt för oss. Så det börjar faktiskt ganska, ja, de fastnar och kommer inte riktigt in. I kapitel 11, vers 31-32, så står det så här. Det står om Tera som är Abrahams pappa. Och det är som att de redan är på väg till landet här. Står så här. Och Tera tog med sig sin son Abraham och sin son Lot, Harans son. Och sin son hustru Sarai som var hustru till hans son Abraham. De drog tillsammans ut från det kaldeiska ur för att bege sig till Kanans land. Men när det kom till Haran så bosatte det sig där. Och Teras ålder blev 205 år. Och Tera dog i Haran. Många frågor här som när man läser att Herren redan kallat på dem till liksom Kanans land, till det förlovade landet. Han har redan kallat på Abraham som har tagit med sig pappa Lot, eller Tera här som har fått någon slags kallelse att åka dit. Men de kommer aldrig dit. Det här stycket säger att de fastnar i Haran. Någonting har hänt som gör att de fastnar. De kommer aldrig till målet. Och Tera, så här gör Bibeln ibland. Tera betyder faktiskt uppehåll. Och jag tror Bibeln säger någonting här. Nu läste vi inte alla verser. Läser man i vers 28 innan där så ser man att där det händer något tråkigt. Tera tappar sin son. Han dör. Han heter Haran. Lots pappa. Och Abrahams brorsa. Och sen att de är i ett ställe, en stad som heter i princip nästan likadant. Om det är en hint att, det händer, att de kanske fastnar där på grund av besvikelse. Bitterhet. Sorg. Men det kan representera andra saker också. Kanske de längtade, kanske man längtade efter de här avgudarna man hade lämnat. Det här kan representera saker för oss. Vad är vårat Haran? Kan vi fastna? Vi kan fastna faktiskt då och då på vår vandring i det Gud vill leda oss in i, både individuellt tror jag som församling. Och Gud vill hela tiden liksom hjälpa oss ur det som hindrar. Om det är sorg, om det är besvikelse, om det är oförlåtelse, om det är karriär, missbruk eller vad det kan vara. Så vill Gud leda oss in i trons rika liv tillsammans. Paulus talar det här språket i Nya Testamentet. Han säger faktiskt, jag sträcker mig fram. Jag glömmer det som finns bakom. Tänk att man får glömma det som finns bakom och sträcka sig. Jag sträcker mig framåt. Han uppmanar församlingen där också. Vi glömmer det som är bakom. Sträcker oss om det som ligger fram. Det är Filipperbrevet han kan läsa om det här. Men Gud vill hjälpa oss framåt. Och jag tror det gäller för oss också. Hur? Ja, det kommer faktiskt visa att det kommer handla om nåden. Vi behöver få en uppenbarelse om nåden. Det får vi genom Abrahams välsignelse. I Galaterbrevet 3 så talar Paulus inte bara om att vi är Abrahams barn, utan vi har också ärvt Abrahams välsignelse. Och det är något för oss att bara i tro öppna oss för förstås. Att ta emot det, förstå vad vi har och leva ut det. Vi är välsignade för att vara välsignelser till andra. Det är ju så församlingen ser ut också, församlingens kall. Det läser vi i apostlagärningarna. De älskar varandra, bär varandras bördor, välsignar varandra både andligt och fysiskt. Liksom, på det sätt de kan. Va? Så vi har den kallelsen. Och vi ska kika lite på den här välsignelsen nu. Och vilken grund den har, den nåden som faktiskt kommer visas här. Och den nåden befriar oss, hjälper oss där vi har fastnat. Och det ger oss, det leder oss in i glädjen här. Isak i glädjen här som vi verkligen behöver. Det kan ju vara så att du känner att ja, men jag förtjänar inte nåd. Eller förtjänar inte välsignelse eftersom det är välsignelse det handlar om. Jag läser inte Bibeln så mycket eller går i kyrkan och så vidare. Och så. Jag kommer att säga att Abrahams välsignelse, egentligen säger Bibeln att ingen av oss förtjänar egentligen den här nåden, den här välsignelsen. Men vi kommer att se att det här handlar om oförtjänt nåd, favor. Det är en gåva. Förtjänar du din födelsedagspresent? Jag hoppas inte. Jag var på kalas igår. Jag menar, mina barn behöver inte förtjäna sina gåvor om de fyller år. Och Abrahams välsignelse är en gåva till oss alla. I Kristus, det är Bibelns budskap. Vi kan läsa nu, de blir fast 5 år här i Haran. Men Gud uppenbarar sig på nytt här. Vi kan läsa från de 3 första verserna i kapitel 12. Herren sade till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. Och i dig ska alla jordens alla släkten bli välsignade. Ja, här kommer Gud och uppenbarar sig och kallar och talar om vad han ska, märker ni hur mycket jag där från Guds sida, vad han ska göra. Det är han som ska göra allt det här, ska visa det här landet, han som ska göra Abraham till stort folk. Han säger, jag ska göra det här, jag ska välsigna dig och så vidare. Det är väldigt många jag där och inga, egentligen inga om du gör så här eller om du gör det här eller om du lyckas med det här. Det kommer ju ett förbund sen som kallas för lagens förbund med Mose. Där är det ganska mycket om du lyder mina bud ska det bli välsignelse. Men här är det inte det. Här är nådens tid som man får uppleva det vi har också idag genom Kristus. Var Abraham god? Nej, alltså när Gud kallar honom så det, först och främst var han en avgudadyrkare och kränkte Guds ära på så sätt. Men välsignelsen som han får uppleva är ju för att Gud är god. Och där behöver vi bli grundade. Vi har en god Gud. Det är nåden som uppenbaras här. Så är det för oss i Kristus. Det är inte för att vi är duktiga vi får nåd. Det är för att han har gjort allt. Och Gud är en mycket god Gud. Det här är bra nyheter för oss. Vi lyckas inte alltid, vi kör fast ibland, men det finns en välsignelse att öppna sig för att han är god. Var Abraham god? Ja, läser man vidare här nu, vi ska inte ligga i alla de här texterna nu, ni får läsa här själv. Men jag nämner lite grann, det som händer här vidare är att han kommer till det landet, men han börjar ju med att vara olyd egentligen. Han lämnar inte sin släkt helt, han tar med Lot till exempel och det kommer bli lite problem med han sen faktiskt. Men Gud uppenbarligen inte liksom dömer ut Abraham för det. Utan Abraham blir bara välsignad hela tiden här på resan. Han får en välsignelse som är så stark. Han kommer till löfteslandet, kan man läsa där. Och då kommer en hungersnöd. Och man tycker att Abraham borde liksom förtrösta på Herren som har kallat honom här. Uppenbarligen så nej. Han lämnar landet. Han åker ner till Egypten. Och där kan man läsa, det är inte snyggt av Abraham det som händer här. Alltså det han säger till sin fru, ja du är vacker, och det ska man ju säga till sin fru, det är bra, men det är inte det. Han säger, du är så vacker att det här kommer gå illa för mig. Farao kommer vilja ha dig i sitt harem. Vi ljuger, vi säger att du är syrra och jag brorsa. Så att jag räddar mitt skinn. Så fruktansvärt att göra det mot sin fru. Och liksom, du kan bli hans harem. Kanske till och med hans... Alltså, blir liksom, ju mer man tänker på det där så blir det bara konstigt. Gör han på riktigt det? Och så kan man läsa hur han blir välsignad. Farao blir nöjd för att han har fått en vacker som ska bli hans kvinna. Och han blir välsignad där uppe. Han får liksom gåvor av Farao medan Sara gör sig i ordning på ett hemskt. Gud blir upprörd. Gud griper in. Inte mot Abraham och säger, utan han går till far och säger, du är dödens. Vad gör du? Du har en annans fru. Du är ute på hal is. Ni ska alla dö i natt. Alltså Gud är hård och allvarlig mot far. Far och tycker att jag är lurad. Och han får ju liksom omvändelse. Han får gå till Abraham och ge Abraham någon slags moralpredikan. Så här gör man inte det. Och Abraham går det, åker därifrån välsignad, får massor av grejer och ja, fast sen han beter sig riktigt dåligt. Det här tror jag är en bild av nåden. Alltså det, jag tror det är oförtjänt favör så det stänker om det faktiskt. Grejen är att han gör det igen. Han gör det igen, bara lite senare. Då är det en kung som heter Abimelech och så måste de dit och han kommer på, jag har gjort det förut. Du Sara, minns du? Vi säger att han kommer säkert vilja ha dig som fru. Vad tänkte Sara? Men, kan inte du säga att vi är inte gifta. Du är min syster, jag är din bror. Och så kan och kungen ta mycket riktigt Sara. Samma sak händer. Gud griper in, Gud blir arg. Inte på Abraham, utan Abimelech liksom får höra samma sak. Ni är dödens. Det är tunn is. Ni kommer dö innan. Omvänder och Abimelech, vad har jag gjort för fel? Jaha, du har en annans kvinna. Jaha, så går han till Abraham och får liksom ge Abraham någon slags moralpredikan där också. Så här gör man inte. Så här, jag tycker det är viktigt att Bibeln visar på nesligheten i trons hjälte. Det är inte alltid så. De gör många bra saker också, men det här är ju hemskt att han håller på så här. Men där blir han jättevälsignad och får en massa gå. Han blir bara rikare och rikare och mer välsignad. Det här är också en bild på den oförtjänta nåden. Läs som sagt själv texten här. Han kommer lyckas med mycket. Man kan läsa om hur han får visa. Han gör ju mycket bra. Han kommer få mycket vishet. Han kommer få liksom... Lot hamnar i stor knipa. Blir liksom kidnappad av... kungar borta ända från Elam och Iran och Irak. Och han samlar alla sina andra typ 318 krigare och lyckas befria alla. Det är mycket spännande att läsa. Som allt han tar i lyckas väldigt bra här. Men det är inte för att han är god. Utan för att Gud är god. Han har fått en välsignelse. Han får nåd. Han kommer få Isak, löftessonen. Som genererar välsignelse ända till oss idag. Han kommer få rättfärdighet genom tro. Han kommer kallas Guds vän. Han kommer kallas fader till många. Och det är bara nåd rakt igenom. Det är vad jag har fått när jag förberett. Det är nåden jag vill lyfta fram idag. För det är viktigt för oss att grunda oss i. Det finns ett mönster här som jag undrar om ni har sett. Kanske ni har, men jag har upptäckt det i alla fall. Nu som jag tror pekar på nåden. Välsignelsen var ju väldigt viktig i den här tiden. Framförallt, den är ju alltid viktig. Men den var viktig i de dagarna. Den gick från fadern till den äldste sonen. Man skulle välsigna den äldste sonen och föra över. Men grejen är att i patriarkberättelsen här. Vi läser om Abraham, när vi läser om Isak, när vi läser om Jakob. Faktiskt också om Josef Jakobsson så kommer vi se ett mönster där välsignelsen hoppar över äldste sonen. Och på något sätt så blir storebror förbisedd. Det yngre barnet kommer få oförtjänt välsignelse, oförtjänt nåd. Det yngre barnet hade inte den position som skulle få välsignelsen på det sättet. Men Abraham har ju två barn. Ismael och Isak. Han kommer få fler barn sen faktiskt. Men Ismael är ju den äldsta. Men Gud är ganska tydlig, eller väldigt tydlig. Dels så orkar de ju inte vänta på Guds löfte att få Isak. Utan han får Ismael med en annan kvinna. Och det var liksom, Gud säger, men visst, jag kommer faktiskt välsigna Ismael. Men det är inte genom han välsignelsen till alla folk ska komma. Utan det kommer genom Isak. Du ska vänta på Isak, löftes sonen. Så att Ismael hoppas över. Och det är Isak som får med sig välsignelsen här. Det här tydliggör när man läser i kapitlen här. Men grejen är detsamma med nästa generation. Läser du sen om Isak när han har två söner, Esau och Jakob. Det är ju Esau den äldsta. Men där är berättelsen så att det blir Jakob som får välsignelsen. Dels säljer Esau sin förstfödslorätt. Jakob lurar till sig välsignelsen. Det går ju till på märkliga sätt när man läser det. Men det är faktiskt så att den yngre blir, lillebror får välsignelsen. Och det är verkligen oförtjänt i Jakobs fall. Hans namn betyder bedra. Han är känd för att bedra sig genom livet tills Gud brottas med honom och han blir välsignad av Gud där. Ja, det ska ju predikas om Jakob sen. Men det här händer igen också. Man läser så här, när Jakob får sin äldste Ruben får inte välsignelsen. Han gör ganska dumma saker som gör att han förbises. Men grejen är att så här ser det ut. Och det verkar som att Josef kommer ju lyftas fram så i många kapitel här. Och han blir väldigt välsignad. Men grejen är att det händer även han. Jag vet inte hur mycket ni har läst Bibeln, men även hans barn ska välsignas. Så är Jakob gammal och blind. Och Josef får fram Manasse och Efrem. Men Jakob får feeling och kors och händer. Så att välsignelsen går upp till den yngre. Och Josef blir liksom, nej, försöker liksom flytta på henne. Du gör fel, Jakob. Nej, jag vet vad jag gör. Så det är ett jättemärkligt mönster i de generationerna. Hur äldste sonen hoppas över. Och välsignelsen kommer över lillebror. Jag tror att det här pekar på. Jag menar att hela skriften handlar om Jesus. Och jag tror det här pekar på just detta. Gud fadern har ju en enfödd son. Jesus Kristus, född av jungfru, levde syndfritt, gick till korset för vår skull. Han är välsignelsen, personifierad. För den kommer gå till alla folk genom honom. Men han får förbannelse där på korset. Han ropar ut på korset till och med. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det är liksom hela planen att det ska hoppas över till lillebror. Och vem är lillebror i det här fallet? Det är vi. Jesus är vår storebror. Och det är församlingen som får den här välsignelsen. Det här är ett mönster som finns hos patriarkerna. Och det här är en sanning som finns för alla som är i Kristus. Det finns ju bibelverser, jag kan läsa ganska många. Vi kan ta och kolla på Galaterbrevet 3, vers 13-14. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna, alltså oss alla, i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Det är tydligt att Kristus har friköpt oss från förbannelse, blivit förbannad själv. Och på så sätt liksom gett Abrahams välsignelse till alla folk, alltså hedningarna. Och det är bara nåd. Sen kan man fundera, vad finns i den här välsignelsen då? Han skriver ju, när jag citerar Galaterbrevet, Romarbrevet, Efesebrevet, vill du läsa om välsignelsen? Titta första kapitlet i Efesebrevet. Efesebrevet 1 och 3 säger ju det här som vi ofta läser. Men det är stora ord. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. All himmelsk välsignelse i Kristus har vi. Där står ju i Efesierbrevet 1, det står i början av brevet, inte så här i slutet att om ni har gjort de här och det här och det här och det här, då ska ni få uppleva den här välsignelsen. Nej, Paulus jobbar alltså, han börjar alltid med att tala ut i församlingen, ni heliga. Ni förtjänar inte av nåd, men ni är heliga. Och när ni förstått att ni är heliga och att det finns välsignelse, då kommer ni förhoppningsvis börja leva mer heligt och leva som Guds barn till Guds ära. Det här är viktigt att det kommer i början, tycker jag. Yes. Ja, men vi kan ta vers 16 i Galaterbrevet 3 också. Då ska vi se. Jag vill bara, det är så jättetydligt att det är Jesus det handlar om. Att han är avkomman, att det är genom honom. Det står så här, nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det står inte och dina avkomlingar som när det gäller många, utan som när det gäller en enda. Och din avkomma som är Kristus. Det är Kristus det handlar om. Det har handlat om från första början. Redan från skapelsen. Om ni minns när jag predikar om skapelsen. Den handlar om Guds son Jesus. Fadern skapar till sin son. I sin son. Genom sin son. Och han formar en brud. Ja, en fantastisk berättelse egentligen. Och han frälser och återupprättar världen genom sin son också. På det sättet. Och så lovar han att Abrahams välsignelse ska komma till alla då, genom honom, genom avkomman Jesus Kristus, Abrahams säd. Och ja, Galaterbrevet 3:9, vi behöver inte fram det, men han säger så här, alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Så vi ska inte försöka förtjäna det. Det kan vi inte. Utan det är nåd. Och vi behöver grundas i det. Det är nåd, nåd, nåd. Han älskar oss. Vi har barnaskapet. Paulus pratar om anden här. Vi läste det i bibelordet. Att liksom den här välsignelsen landar i den utlovade anden. Och det ger oss ett barnaskap. Det ger oss en rättfärdighet. Det är ett arv som är helt fantastiskt. Trots att Abraham gjorde fel. Trots att vi gör fel och inte förtjänar, så får vi det. Genom tro. Och det största av det här är ju rättfärdigheten. Han får tron, rättfärdigheten av tro. Vi får Guds rättfärdighet. Vi byter rättfärdighet med. Han liksom tar förbannelsen. Vi får hans rättfärdighet och renhet av tro. Så det är det stora. Det finns, Romarbrevet behandlar det väldigt tydligt. Sen finns, jag ska säga det också, det finns många som studerar Abrahams välsignelse och hittar mycket mer här. De hittar och märker att vänta, Abraham är välsignad på alla områden här. Eliezer säger när hans tjänare summerar och säger, Herren är välsignat, min herre är rikligt och han har blivit en mäktig man. Abraham har fått kor och får och silver och guld och tjänare och tjänarinnor och kameler och åsnor, och så räknar han upp hur materiellt han är välsignad. Och många lyfter fram det och tänker, ja, men Abrahams välsignelse, Gud vill välsigna oss också på de områdena. Även med hälsa. Han är liksom väldigt gammal, han är 100 år när han blir pappa här. Och sen faktum att läser man vidare så ser man att han kommer gifta sig med en som heter Ketur, och då är han typ 125. Han kommer få 6 söner till. Han är super välsignad i hälsan. Han är ju en övernaturlig gudomlig hälsa här. Står så här, Abraham var nu gammal och hade nått hög ålder och Herren hade välsignat honom i allt. Det är bland det sista som står. Rubbet. Det täcker liksom allt, men grejen är att det här ska tas emot i tro. Och det är egentligen en fortsatt predikan om man ska prata om de här bitarna som rikedom till exempel. Det är ju ett ämne som kan vara lite känsligt. Så behöver man lyfta fram egentligen allt som Bibeln säger om detta. Det finns ju mycket varningar som Jesus säger, vad rikedom gör med oss. Varför ska vi eventuellt vara rika? Är det för att leva i lyx och flärd? Nej, det verkar inte det. Utan det handlar om att vara en välsignelse i så fall till andra människor. Det är nog både andligt och fysiskt, materiellt och på alla områden. Men jag vill inte stänga dörren heller för att det finns de här områdena. Om Herren har lagt något på ditt hjärta att se i tro, så sträck dig efter det. Men jag tror att det är liksom tron som är Abrahams grej här. Jag tror att vi ska öppna oss under första versen jag läste. Det är genom tron vi kan behaga Gud. Det är bara genom tron. Och jag tror att Gud vill välsigna dig på alla livens områden. Men framförallt tror jag det är andligt. Därför ska jag avsluta med att vi ska läsa lite i Efesierbrevet 1 tillsammans. Någon som pratar telefon? Ja. Så här är det. Gud vill välsigna oss på alla områden. Men jag vill ändå att vi landar i Efesierbrevet 1. Där tror jag det blir koncentrerat. Jag tror det här Herren vill välsigna oss framför allt. Det handlar om den helige ande. Det handlar om det här som Isak representerar. Glädjen som finns. Vi behöver det. Vi behöver få gå in i en tid av den himmelska glädjen som vi är kallade att bara få öppna oss för. Som vi läser om i Apostlagärningarna 2. Att de träffades i jublande innerlig glädje. En generositet, en kärlek, en tid där man bara... Guds ande får så mycket fritt spelrum. Det är under och tecken och det är människor som kommer till tro. Det tror jag vi ska sträcka oss. Det tror jag vi ska se i tro och gå efter. Nu ska vi snart be, men jag vill faktiskt läsa Efesierbrevet 1. Vi läser från kapitel 3 till 14. Det är Paulus som skriver. Det är en enda mening, en lång mening. Han slutar inte, han är så uppfylld att han bara skriver om vad välsignelsen här innebär. Så vi läser det som avslutning. Sen går vi in i bön. Ja, jag ska slå upp det så jag kan se. Efesierbrevet 1. Kapitel 2 och kapitel 3 handlar om de här bitarna. Det är ett fantastiskt brev. De kapitlerna bör man, tycker jag också, ofta bara leva i, återkomma, tala ut. Jag tror ju på att tala ut. Vi ska sluta vara negativa, tala positivt om vad vi är i Kristus. Jag tror, innan jag läser, kan man säga, jag tror att läser man om Abraham så ser man att Gud ändrar på hans namn till exempel. Han får ett namn, fast han är barnlös, får han heta fader till många folk. Alltså varje dag ska han bli påminn om det när Sara eller andra ropar Abraham, Abraham. Han får höra löftet. Gud leder honom ut och tittar på stjärnorna. Liksom. Du kan inte räkna alla de här stjärnorna. Han bodde ju i tält och grejer. Han vart allt dagligen, varje natt och kväll vart han påmind om löftet som Gud hade gett. Så att jag tror vi ska, det är så vi får tro också. Vi ser det i Guds ord. Vi får tala ut det, vi får tro det, vi får sträcka oss efter det tillsammans. Nu ska jag bara slå upp det. Så här står det. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Kristus, Jesus Kristus, förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Med all vishet och insikt. Han har låtit oss att veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som han skulle genomföra när tiden var fullbordad. Att Kristus, i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni sedan ni kommit till tro tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas. För att hans härlighet ska prisas. Vi ber, vänner. Far i himlen, vi tackar dig så för det här ordet som vi har öppnat oss för idag. Vi tackar dig för välsignelsen som finns i Kristus. Det som heter Abrahams välsignelse. Den plan du hade från start, från början. Att få välsigna hela världen. Få välsigna oss. Nu ber jag heliga ande att du hjälper oss, att du leder oss. Var och en individuellt där vi är. Du ser om vi har kört fast på något ställe där vi behöver komma loss och vad det innebär. Jag bara ber ut frihet. Där Herrens ande är, där är frihet. Tack för den heliga andes frihet över våra liv. Jag tackar för att vi får glömma det som ligger bakom. Vi får sträcka oss i tro mot det du har för oss framöver här. Vi tackar för en tid av glädje. En tid av glädje, både individuellt för oss men gemensamt som församling. Frälsningens glädje, vi ser det i tro. Hur människor kommer till tro, hur människor sänds av dig till oss. Och hur vi sänds till människor. Vi ser det i tro hur vi får leda människor till dig, får se människors liv förvandlade. Vi ser det i tro också hur vi får hjälpa människor att fungera i de andliga nådegåvorna. Och be för människor som blir helade och upprättade. Vi ser detta i tro. Tack Jesus för att det är din goda vilja för oss som församling. Tack för din heliga andes kraft i oss. En mäktig kraft. Tack för att vi inte behöver få kraft. Vi har kraft. Vi har en sån kraft i oss. Den heliga andes underbara kraft. Och vi bara ber att du får fritt flöda med den kraften i vår gemenskap. På det sätt som du vill. Välsignelse över den här stunden nu. Vi stannar upp inför dig. Lovsjunger dig. Välsignelse för den som vill ha förbön. Den som behöver, den som har behov. Vi tackar dig för frihet i Jesu namn. Kom heliga ande över oss. Amen.